Det är onsdag den 17 juni och här sammanträder verkställande utskottet Expressens succépodcast om svensk politik. Som alltid med mig, Viktor Bartkron, och med dig, Maggie Strömberg.
Ja visst, och med Torbjörn Nilsson.
Ja, hallå, hallå.
Och idag ska vi bland annat prata om statsminister Stefan Löfvens senaste medieframträdanden.
Ja, Maggie, vi har något omvälvande att berätta här i podden. Du har fått audiens hos självaste Stefan Löfven. Inte alla förunnat.
Nej, men nu har han ju ändå varit till och med i Agenda i söndags. Så att nu är det väl snart alla förunnat om han bara gör lördagsintervjun också. Men
ska vi kalla det verkställande utskottet-effekten?
Kanske. Nej, men vi gnällde ju lite på det här för flera veckor sedan. Och sen så veckan efter då så hörde jag av mig till Stefan Löfvens presssekreterare och berättade om den här partiledarintervjuserien som vi hade på gång. Och frågade om jag kunde få en intervju och så fick jag det. Det dröjde ett tag, men nu fick jag det.
Mm, hur var det då?
Ja, men intervjun publicerades ju idag på Expressen.se i en längre version och i en lite kortare i vår papperstidning. Jo, men det var ju liksom, det är ju intressant när man har varit, när man intervjuat många partiledare, så är det ju liksom, det är ju det är ju skillnad i tillgänglighet om man säger så. Vi hade 20 minuter. Det kan låta långt, men det är väldigt kort tid för en intervju som, där man vill liksom hinna resonera, ställa följdfrågor. Jag brukar räkna att politiker svarar ungefär, varje svar är ungefär 2 minuter långt. Så då hinner man 10 frågor. Det är inte jätte.
Och då tar du bort hälsningsfraser och...
Nu fick jag 20 minuter från det att liksom vi tryckte play.
Oj, ja.
Eller räck.
Det var ju skönt.
Så att, men när man liksom innehållsligt så, det är ju svårt att intervjua Stefan Löfven. Dels är han ju nu liksom väldigt defensiv. Han är inte så intresserad av att resonera kring strategin eller liksom...
Och då pratar vi om coronastrategin.
Ja, eller liksom ägna sig åt någon form av självkritik. Och det är kanske inte så konstigt, det vore ju väldigt riskabelt för honom i det här läget att göra det. Han har ju bundit sig ganska hårt vid att det handlar om äldrevården och situationen i äldrevården, att det är det som gör att Sverige har så pass höga dödstal jämfört med de nordiska grannländerna. Och sen så är hans andra liksom... sak som han nu håller fast vid, det är ju att man inte riktigt kan säga så mycket om den här smittan, att det är många frågetecken kring varför finns det smitta, hög smitta i Spanien men inte i Portugal till exempel, och att det...
Ja, han var väldigt inne på Iberiska halvön.
Ja, men och att man då inte riktigt kan säga att det är den svenska strategin som är anledningen till att vi har hög smitta, utan att det kan handla om det finns fortfarande frågetecken så att säga.
Jag tycker att man ser ju ett mönster både i din intervju idag och i Agenda-framträdandet, kanske ännu mer i söndag, så att ibland är det för tidigt att dra några slutsatser, ganska ofta, och särskilt när det gäller saker som kanske inte har gått så bra. Men det finns också slutsatser som man preliminärt kan dra. De tenderar att vara att äldrevården är problemet, där har kommunerna inte lyckats. Testningen, där har regionerna misslyckats. Däremot så har regeringen fattat det korrekta och upplysta beslutet att inte stänga skolor. Det har visat sig med eftertryck vara rätt beslut. Så jag menar, det finns trots allt en viss utvärdering.
Ja, men så är det ju. Och de sakerna lyfter han ju också i min intervju. Men det man kan säga om kommunerna, eller äldrevården, visst finns det brister i äldrevården och det har ju varit känt under väldigt lång tid. Och där tycker man ju också kanske att det visste man ju innan man gick in i den här strategin. Men sen så handlar ju situationen i äldrevården handlar ju också om brist på skyddsutrustning och brist på liksom rutiner, riktlinjer pratar man om i kommunerna. Och det kanske inte i första hand är kommunernas eget ansvar. Nu är det väl i sig kommunernas eget ansvar att ha skyddsutrustning, jag vet inte, men det, i vilket fall, det finns ju annat där än just otrygga anställningar som är det som Stefan Löfven gärna lyfter. På samma sätt så är ju testningen inte bara regionernas fel, utan det handlar ju också om hur hanterade man den här teststrategin, hur kom det här till.
Och sen har vi den här aspekten som jag tycker det är lite svårt att få ett begripligt svar på, det är hur man egentligen ser på att grannländerna nu aktivt stoppar svenska turister från att komma in för att man inte litar på vårt förhållningssätt till smittan. Det är skillnad, man släpper in varandra. Norge och Danmark byter folk med varandra. Finland välkomnar övriga Norden men inte Sverige. Där har han, det tycker jag han är märkligt. Men får du ut hur man egentligen analyserar den situationen?
Man tycker väl framförallt att det är väldigt jobbigt och att det finns liksom potential här för att det nordiska samarbetet skadas. Det har ju varit, om man tittar på läget mellan Skåne och Danmark till exempel, så har det ju varit väldigt dålig stämning över att det har varit okej att åka över bron från det ena hållet men inte det andra och sådär. Men de säger ju egentligen, både han och utrikesministern var ju i DN i veckan, de säger ju ändå ganska lite konkreta, de är ju rätt så försiktiga. De försöker ju motivera dem att smittan är lägre på olika håll i Sverige och att man kanske därför skulle kunna liksom ha ett annat förhållningssätt. Men det som jag ändå tycker är mest slående efter att ha gjort den här intervjun och efter att ha sett Stefan Löfven i Agenda, det är att jag försökte resonera lite kring med liksom detaljer i strategin. Alltså jag tycker att det är väldigt spännande det här hur man ser på asymptomatisk och presymptomatisk smitta, alltså att man smittar utan symptom. Och jag tycker att det är också hur Folkhälsomyndigheten pratar om det, ger också en bild av hur man ser på smittan och smittspridningen. I Tyskland till exempel så tycker man att det här är en jättestor fråga, att man kan smitta utan symptom utan att veta om det. Det är en av anledningarna till att man kräver munskydd och att man har infört kontaktförbud och stängt skolorna. Folkhälsomyndigheten, när de får fråga om detta, de fick det senast igår på pressträffen, då säger de att ja, men det där är en så liten andel, det är ganska få som smittas så vad de vet. Och därför är inte det så viktigt, utan det viktiga är att liksom hålla borta majoriteten av smittan. Så de tycker att det där är en liten fråga, det som har varit en huvudfråga för andra länders strategi. Det där ville jag prata med Stefan Löfven om. Och han var helt ointresserad av att prata med det och sa bara att ja, men de där diskussionerna får väl de tyska experterna och de svenska experterna ha med varandra. Och det är något, även Ulf Kristersson resonerar ju sådär, jag är inte epidemiolog, jag kan inte prata om det. Och det är någonting i liksom det politiska samtalet som blir lite fattigt när man inte kan resonera kring förutsättningarna för strategin.
Ja, precis. För det där ringer väl samtidigt in det som verkligen skiljer ut den svenska strategin, åtminstone i de andra ländernas ögon. Alltså, vi accepterar ju och har ju hela tiden gjort att vi har ett mått av smittspridning. Vi vill stoppa majoriteten av smittan, men vi har inte föresatt oss att slå ut all smittspridning.
Nej, men, och det där är ju också väldigt oklart. För Folkhälsomyndigheten säger ju då, alltså de fick ju som sagt fråga om detta senast igår, men de har flera gånger sagt så här, vi ser inte att det är möjligt att stoppa all smitta, utan vi vill liksom skydda vården, trycka ner kurvan, begränsa smittan. Men Löfven säger att vi vill trycka ner smittan så mycket som möjligt. Det är väldigt oklart vad som faktiskt gäller här. Jag tycker de säger olika saker hela tiden i den här frågan.
Och det väcker väl den frågan om man riktigt... Alltså att, kan det vara så, tänker man ju då, att otydligheten i det här beror lite grann på att man kanske inte helt och fullt har förstått hur strategin ser ut.
Jag vet inte. Torin, du är så himla tyst. Jag har aldrig hört dig vara så här tyst så här länge.
Nej.
Han laddar.
Jag sitter och funderar på den här argumentationslinjen som regeringen har tagit och som Stefan Löfven uppvisar nu i alla de här, han är i sin liksom halvårliga intervjuturné, sådär som han brukar göra, och säger samma sak överallt. För några veckor sedan så var ju Lena Hallengren i Ekots lördagsintervju, och hennes uppdrag blev väldigt tydligt där. Hennes uppdrag var att röra till bilden, alltså så här är det i de andra länderna, så här är det i Sverige. Massa frågor på det temat, massa frågor på tester. Lena Hallengren svarade hela tiden, det där stämmer inte riktigt, det finns flera gråskalor. Det är inte bara så att alla andra länder gör på ett sätt och vi gör på ett sätt. Hon svarade hela tiden också att ja, men hon accepterar inte frågornas premiss, utan försökte säga, det här är mer komplicerat än så. Det tänkte jag var ett så här förarbete av statsrådet. För sen ska statsministern komma och liksom ha någonting offensivt. Men nu har han suttit i alla intervjuer och haft exakt samma argumentationslinje. Argumentationslinjen är ju, frågeställningarna är fel. Det är inte så att man utomlands har en negativ bild av Sverige. Nej, bilden är delad. Några är kritiska. Några är nyfikna. Det är den delade bilden.
Jag tror alla är nyfikna. Alla verkligen
nyfikna. Jag vet inte om det är en motsättning. Kritisk och nyfiken. Är det en, liksom, en dikotomi? Är det verkligen motsättningen? Han säger att man har följt samma strategi i grunden som alla andra länder. Alltså, vi har haft en diskussion bland experter i 3 månader som konstaterar och utgår ifrån att man på vissa punkter gör annorlunda. Inte en andra länder, alltså att alla länder gör annorlunda mot varandra. Och i vissa fall särskilt Sverige. Statsministern säger att man har följt samma strategi.
Men det är för hur han definierar strategi. Han sa ju också till mig att vår strategi är rätt. Och sen så räknar han upp det som nog regeringen ser som sin strategi, men som egentligen är mål. Alltså skydda sjukvården, dämpa oron, skydda liv och hälsa. Alltså... Det är ju en evig debatt, vad är strategi, hur ser det ut, men liksom strategin, tänker jag, rör väl snarare kanske åtgärderna eller liksom hur man då ser på smittan och smittspridningen, det tycker jag, och liksom vad man för, har man munskydd eller inte, det tycker jag mer är en strategi än vad liksom så få som möjligt ska dö.
Ja, men om man säger att vi har hög smittspridning nu beror på att nu har vi börjat testa. Ja. Alla de där är ju väldigt defensiva och liksom utgår ifrån tanken att den här diskussionen om strategin, som ju faktiskt har blivit partipolitisk nu, som skär rakt igenom regeringsunderlaget, där huvudkritikerna är Centerpartiet, som statsministern är beroende av för att kunna regera. Det är liksom, han utgår från att den diskussionen inte kommer intensifieras och bli mer partipolitisk, utan att man ska klara sig med att sudda till bilden. Och det tror jag är en rätt dålig strategi från regeringen, alltså för hur regeringen ska klara den här debatten. Alltså, det är som att den utgår ifrån att folk inte läser internationell press. Tvärtom är det ju så att svenska medier, särskilt i den här coronafrågan, har ju liksom följt internationell press. Och allt som är, alla diskussioner som har varit internationell press har blivit liksom svenska. Det är någon slags, jag vet inte, men utrikes-inrikespolitik eller inrikes-utrikespolitik. De här frågorna kommer ju inte regeringen komma undan.
Men vad tänker, alltså, när du säger att du tänkte att han skulle vara offensiv, vad skulle det vara?
Offensivt hade ju varit att tagit initiativ. I någon mening säga, det här gick fel så här långt, därför gör vi det här. Liksom, i X har kritiker rätt, därför gör vi Y och lägger oss före dem så att de inte kan fortsätta kritisera. Tvärtom kommer vi komma ut som stora vinnare i den här frågan om några månader. Alltså den enda punkten som man har, som man kan så här, kännas, liksom, där hans tonläge är liksom, offensivt, är ju skolorna.
Ja, och det är ju liksom intressant. Så fort man pratar om andra länder har ju Socialdemokraterna skolorna som de drar fram. Och det gjorde han ju också i min intervju, eller regeringen har det. Men samtidigt som tyckte jag, det tröttnar man ju väldigt snabbt på, man tycker så här, men det finns så mycket annat att prata om här. Men samtidigt så tyckte jag ändå att han har ju en poäng i det han säger, när han säger så här, det var det mest kontroversiella beslutet, det var det som diskuterades allra mest utomlands. Men det har ju också satt bilden av att Sverige är ett helt annat land. Men det finns ju så mycket mer ändå som skiljer, till exempel det här hur man ser på då anhöriga som, till någon som är smittad. De rekommenderas fortfarande att gå till jobbet och skolan så länge de inte känner symptom. Det är ju liksom också ovanligt.
Men jag kan liksom inte se hur regeringen ska liksom klara hem den här argumentationslinjen sett över tid, utan att det händer en yttre händelse. Och det är ju fullt möjligt, för det är ju det enda som verkligen har hänt den här våren. Men så här, att det kommer en andra våg där det visar sig att andra länder klarar sig sämre än Sverige och så vidare. Alltså, det är ju argumentationslinjen regeringen väljer är att utgå ifrån att inte hålla på och jämföra med andra länder. Men man inser inte att den liksom inrikespolitiska debatten helt och hållet bygger på jämförelser med andra länder. Och det, så kommer det ju fortsätta vara.
Ja, men det finns ju också möjligheten att Stefan Löfven har rätt. Att den höga smittan inte beror på Sveriges strategi, utan på något annat.
Absolut. Nu har, och det är en yttre händelse som och, liksom kan rädda den.
Och det nya händer. Som man nu talar om där är ju att resandemönstret skulle skilja sig. Det har ju Folkhälsomyndigheten antytt i några veckor, men igår när de fick skarpa frågor om det på pressträffen så visade det sig att de inte vet det heller, för de har inget underlag på hur de andra nordiska länderna har rest, utan det jobbar de på att få fram. Så det är väl en... Det är väl ett hopp för regeringen att det ska visa sig att det är så.
Ja, det man kan väl konstatera att det är en liten... Det står och väger lite grann inför hösten här, kan jag tänka. Så sommaren är sommaren, då kommer folk vara upptagna med att ha sommar. Men kommer hösten, allt ska återgå till det vanliga. Om andra länder, till exempel våra grannländer då, framförallt, kan återgå till ett mer normalt liv, medan Sverige inte kan det, då tror jag att det kommer att bli jobbigt.
Och om de här nya reserekommendationerna gör att smittan sprider sig jättemycket i andra delar av landet, kommer det nog också att bli jobbigt. Vi måste prata bara lite om förutsättningarna för intervjun. Vi gjorde ju det lite grann om hur kort tid det var. Men den frågan som jag har fått jättemånga mejl om här på morgonen är ju: varför satt inte Stefan Löfven i stolen?
Just det, den rosa fåtöljen som du och Thomas Nordenskjöld har släpat med runt i...
Som Anna-Karin Nilsson, fotografen, har släpat runt. Jag har inte burit någonting.
Har du inte?
Men både Ebba Busch och Per Bolund bar den åt Anna-Karin. Nej, men det har varit så mycket diskussioner fram och tillbaka med Löfvens stab kring den här fåtöljen. Vi fick skicka mått och bilder och så för att se om den kunde gå in i säkerhetskontrollen på regeringskansliet, och så fick vi till slut förra veckan svar att det gjorde den inte. Och då så, och jag har kämpat för att ta bilden någon annanstans och liksom under några veckor skickat olika förslag på hur det skulle kunna gå till, och vi kan komma var som helst när som helst, men till slut fick jag bara svaret: vi hoppar det. Men vi bedömde att det ändå var värt att göra intervjun även om det blev utanför tölj, men lite tråkigt känns det.
Verkligen. En sak till, en sista sak om det här, att i den här intervjun som jag publicerar i Expressen idag, så gör Stefan Löfven också entré i den hastigt uppblossade statydebatten. Vi har ju haft en del internationella ledare som har kommenterat det här fenomenet med att man vill ta bort statyer över historiska personligheter med problematiska CV:n, slavhandlare, förtryckare av olika slag framförallt. Det började i USA, det har spritt sig till Europa. Emmanuel Macron, Frankrikes president, han var ju ute och på ett mycket franskt presidentiellt maner förklarade att La République suddar inte ut några namn ur vår historia. Den gömmer inte undan konstverk, den fäller inte statyer. Stefan Löfven sa något liknande, fast lite mer Stefan Löfvenskt.
Han sa väl: jag tror inte på det.
Jag tycker det är ett underbart svar. Det är så Stefan Löfven. Jag tror inte på det.
Och, sen,
och därmed är diskussionen slut.
Och sen sa han: vi har en historik, och då kommer vi behöva vart hundrade år gå igenom saker och se det utifrån det nya ljuset.
Men det var ändå ett ganska tydligt svar.
Att absolut.
Han lämnade inte egentligen några öppningar för att titta på det. Eller så.
Absolut inte. Sen så har ju inte protesterna varit så himla starka i Sverige hittills. Det börjar ju komma lite mer och mer. Men de har väl varit lite sökta nästan, får man säga.
Det får man säga. Debatten. Och sen ska vi säga att den här diskussionen har ju funnits i Sverige tidigare. Det här är ju faktiskt en fråga där Miljöpartiets mer hårdfört miljöpartistiska sektion har varit tidigare ute och motionerat om att ta bort de här krigarkungarna ur centrala Stockholm. Det är ju en gammal riksdagsmotion från Annika Lillemets bland annat, va? Du är ju expert på området.
Det är väl ungefär samma gäng som har på de miljöpartistiska kongresserna velat ha en fredsminister och sådär.
Just det. Du var mer pacifistiska skäl som man vill flytta på Karl XII och liknande. Så Miljöpartiet var först, men fick inte rätt, som vanligt. Det här är en podcast från Expressens politikredaktion, det vet ni. Och ni vet också att vi gör betydligt mer än bara den i Expressen Politik. Vill du ta del av allt? Det hoppas jag att du vill. Vi har mycket att bjuda på. Då bör du bli premiummedlem hos Expressen. Det kostar bara 29 kronor i månaden för dig som lyssnar på verkställande utskottet. Och det gör det i 6 månader, ska jag säga. Ordinarie pris 69 kronor i månaden. Inte heller mycket för allt man får. Just nu får man en intervjuserie med alla riksdagens partiledare. Den har vi pratat om. I morgon, torsdag, så kommer mina partipolitiska snapsvisor för året. Mycket viktigt inför midsommar. Och vi har en lång rad reportage, ett historiskt arkiv. Och det ena med det andra. Expressen.se/expressenpolitik. Där hittar ni erbjudandet. Gå in där redan nu om ni inte redan har gjort det. Expressen.se/expressenpolitik. politik. Ja, vår serie med partiledarintervjuer börjar lida mot sitt slut. 7 av 8 publicerade så här långt. Maggie, du har gjort en hel del av dem. Är det någonting som har slagit dig under arbetets gång?
Jo, men en sak som har slagit mig under de här veckorna är hur olika mejlkorgen ser ut beroende på vem man har intervjuat. Och allra tydligast var det igår när Ebba Busch-intervjun publicerades. Då jag fick en hel del mejl som, ja, men alltså rakt ut sexistiska får man väl säga, utan omskrivningar, för det var vad de var, där liksom huvudfokus i mejlet är hur ser hon ut på bilden, och det är liksom väldigt nedlåtande och liksom flicka lilla sådär. Och det är ju ofta så när man skriver om politiker som är kvinnor att man får helt andra typer av reaktioner än man får annars.
Absolut. Förut var ju det framförallt, eller det var under en period när, så spelade det liksom ingen roll vad man skrev om Annie Lööf. Men då fick man ju, eller jag i alla fall, liksom alltid den sortens reaktioner när man skrev om Annie Lööf. Det kunde vara så att säga att texten kunde ha Centerpartiet och henne i en positiv dag, eller att de hade gjort någonting där de liksom hade haft en framgång. Det kunde vara att det var ett bakslag, spelade ingen roll. Mejlkorgen såg ändå likadan ut, eller det fanns den sortens mejl hela
men det,
tiden.
Och det som är undertonen i det som folk skriver, det är liksom att man är väldigt provocerad av att det är en kvinna som är politiker, och kanske en ung kvinna som tar så mycket position och liksom framställer sig som så mäktig. Det finns folk som verkligen blir provocerade av det. Och det blev så tydligt under den här serien när man kunde också jämföra skillnaderna. Nu har vi ju Sabuni imorgon.
Just det, missa inte det. Här lite midsommarläsning där, ja. Det är intressant. Innehållsligt så har vi ju haft en hel del som har sagts naturligtvis. Jag reagerade på hur första intervjun med Ulf Kristersson satte ju någonstans tonen för någonting. I den här lilla sidospåret, om man kan tänka sig att budgetförhandla med Sverigedemokraterna, vilket han kan tänka sig. Det blev en viss uppståndelse om det, får man ändå säga. Kanske det som har skapat mest svallvågor så långt. Det är en liten dråplig, eller hur man ska säga, effekt av det blev att liberalernas inbördeskrig har blossat upp igen. Jag noterade i början av veckan här så publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet där 5 tunga liberaler, däribland Lina Nordqvist, riksdagsledamot från Uppsala som är ett stort liberaldistrikt, Anna Starbrink som är första namnet i Region Stockholm och Karin Karlsbro som är partiets enda Europaparlamentariker, gick ut hårt och förklarade att detta besked då från Ulf Kristersson betyder att den politiska spelplanen har förändrats. En konservativ och nationalistisk höger formerar sig. Den som närmar sig SD lämnar Liberalerna. Det finns inget att kompromissa om med Sverigedemokraterna och så vidare. Man kan invända några saker. Är det här verkligen en ny politisk spelplan? Det här tyckte de ju redan innan. Man kan tycka att det var lite konstigt att den här publicerades i Svenska Dagbladet, för målgruppen är ju helt uppenbart Liberalernas egna medlemmar. Detta är ju ett nytt... Det här är ju Ullenhagsfalangen som vill skicka en signal till...
Och de läser inte svenskan? Eller?
Nej, alltså den här artikeln borde väl rimligtvis publicerats i tidningen Nu, partitidningen, eller möjligen i DN, som ju ändå får antas ha hushållstäckning i målgruppen liberala partimedlemmar. Men nu gick den alltså i SvD gissningsvis för att DN hade sagt nej. Jag känner att den här diskussionen har blossat upp lite grann igen. Men vad gör vi av den här? Samtidigt var det väldigt tyst från Liberalernas partiledning.
Nyamko Sabuni var ju i Sydsvenskan, gjorde en intervju med henne som publicerades igår. Och det var så roligt, för då svarade hon på regeringsfrågan som sa hon så här, typ: just nu samarbetar jag med Stefan Löfven. Nej, hon sa så här: jag vill samarbeta med dem vars värdegrund jag delar. Just nu är det Stefan Löfven, imorgon kanske det är Ulf Kristersson. Och det illustrerar väl lite av Liberalernas dilemma.
Ja, en bred värdegrund. Kan vara många.
Men hon gav ju inget rakt svar på SD-frågan.
Nej, och det har hon ju inte gjort heller. Därför att hon inte kan göra det. För då skulle den här kvintetten som skriver i Svenska Dagbladet göra internuppror. Vi vet ju detta. Detta är någonting som bara står och tuggar.
Men hur stark är den där? Alltså det, nej men jag tycker det är väldigt spännande med styrkeförhållandena i den här frågan nu. För det var ju som alla minns under regeringsbildningen en väldigt liksom sårig process i partiet. Och så slutade det med det här alldeles öppna partirådet. Nej, vad heter det? Förtroenderådet. Mm. Där de ju gick upp på scenen en efter en och sen så vann då sossefalangen, eller vad man ska kalla den. Anti-SD-falangen. Mm. Men hur stark är den där nu? Vad spelar det för roll att en partiledare tycker annorlunda? Hon vann ju ändå. Det vill man ju veta.
Ja, Torbjörn, vad säger dina försänkningar?
Spelar det här partiet någon funktion? Spelar det här partiet någon roll?
Om man är alltså 4% just i DN Ipsos idag så...
Oj, det är succé.
Nej, jag skulle säga att det är det, givet omständigheterna. Det är en oerhörd mängd människor som är beredda att rösta på någonting som är i princip ett svart hål just nu. Av liksom ett politiskt vakuum.
Nej, men det är liksom förlorarna i partiledarstriden försöker göra här är väl liksom att fortsätta säga att det här är den frågan som ska splittra vårt parti. Och det är ju inte så konstigt att de gör det, för det tycker de är så centralt och så avgörande. Medans liksom partiledningen är väl när en förhoppning om att ligg lågt, håll tyst, andra frågor kommer dyka upp som kommer sätta det här i liksom mindre viktig dager. Steg för steg så kommer liksom, det här inte vara huvudfokus inför nästa val, så kommer kanske liksom regeringsfrågan formuleras på ett lite annorlunda sätt och sådär. Men då har man ju den här förlorargruppen i partiledarstriden som hela tiden arbetar för att fortsätta formulera regeringsfrågan på exakt det sätt som partiledaren inte vill att det ska formuleras.
Och det var väl lite det jag reagerade på här egentligen, att här, trots coronavåren, trots att alla andra frågor har blivit så oerhört mycket mer centrala, eller alla andra, men många andra frågor, så var det så enkelt för den här frågan att segla tillbaka upp som det pratades om. Och det beror ju förstås på att det är så många som har ett intresse i att den hamnar där. Det är ju inte bara i Liberalerna. Det är också Centerpartiet var ju oroade
sig. Ja, men det beror ju på oss
också.
Sossarna
gick upp i stabsläge. Ja, det beror på oss också.
Nej, men vi ställer frågor om det. Och sen så ser man att här finns det ju liksom en nerv. Här finns det en liksom intressant konflikt. Folk säger nya saker. De tycker olika. Och då lyfts det ju upp. Det blir ju liksom...
Jo, men man märker att det engagerar de inblandade.
Och det engagerar läsarna jättemycket. De är superintresserade av den här frågan.
Och det är ju, skulle jag ändå säga, inte särskilt konstigt. För det är ju trots allt så att ytterst handlar det ju om vi ska ha en regering till vänster i riksdagen eller till höger i riksdagen. Man kan prata om, jag såg att DNs ledarsida, som är ju kanske den enda institutionen i Sverige som verkligen brinner för januariavtalet, de var också ute och diskuterade det här då, höll med de fem liberalerna i Svenskan och menade på att nu ska Centerpartiet och Liberalerna inte gå ut till avgrundshögen, utan de ska stärkas tillsammans i mitten.
Och slås ihop, eller hur?
Nej, det var inte uttalat så. Men det var väl, det handlade väl framförallt om att de skulle ha någon form av allians med varandra för att stärka mitten.
Då läste jag fel.
Men problemet kvarstår ju efter alla dessa år. Mitten räcker ju inte till. Ska det bildas en regering till höger om Socialdemokraterna, så måste den stödjas av SD. Ska det bildas en regering till vänster om Moderaterna, så kommer den behöva involvera på något sätt både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det blir liksom frågan om vilken sida. Utesluter man den ena sidan så väljer man den andra. Och men det där kommer man ju liksom inte runt, trots att man försöker så tappert på så många håll.
Men frågan handlar ju också om vad som är höger och vad som är vänster, alltså hur man definierar det. Definierar man höger som höger var 1915, där liksom det centrala är i högerkonceptet är nationalism, kung, ja, kanske en liten stat, men stat ska vi ha, inte så stor liksom, och vi måste se till att storföretagen får det bra. Eller definierar man höger som 1950, där internationalism är viktigt, där låg skatt är viktigt, där ekonomi står i centrum mycket mer. Det är ju det som också är diskussionen om man ska ha en regering till höger eller till vänster. Vad är höger och vänster? Alltså, i vilken, hur tung ska liksom, den ekonomiska frågan väga? Hur tung ska liksom, den nationalistiska på något vis frågan väga?
Ja, men det där skulle jag väl mena en liksom, någon form av nästa stegs diskussion. För alltså, om vi bara utgår från det faktum att Moderaterna anser sig stå till höger om Socialdemokraterna och Socialdemokraterna anser sig stå till vänster om Moderaterna. Det kan vi ändå, det är ändå som sagt, den parlamentariska utgångspunkten för
det. Jag kan köpa det.
Sen är det ju helt riktigt så att de här polerna laddas med olika innehåll över tid. Just nu har vi ju en vänsterregering som hotar arbetsrätten till exempel och en högeropposition som går ihop med Vänsterpartiet. Men frågan om var ska tonvikten ligga? Vem ska liksom, vilken sida ska leda landet framåt?
Jag tänker att just den här coronadiskussionen kommer ju leda till ytterligare en vända av frågan. Hur kommer liksom höger och vänster definieras framöver? Och det ska bli intressant, tänker jag.
Ja, varje sammanträde med verkställande utskottet innehåller naturligtvis punkten övriga frågor. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sommar i P1. Detta ständiga ämne för upprördhet och fascination, i alla fall innan det börjar sändas.
Jag skulle kunna ge så mycket spännande intervjuer från Radiohuset kring sommar i P1.
Varsågod.
Men jag tror att jag låter bli den
jag
här veckan.
Jag sätter 10 minuter. Kör på.
Nej, men jag kanske i framtiden.
Vi kör en cliffhanger. Vi tar det nästa vecka. Vi gör en specialpodd till sommar. Du har ett sommarprat i verkställande utskottet om sommar i P1.
Perfekt. I Radiohuset.
Jag höll som vanligt ögonen öppna efter de politiska inslagen i sommar i P1. De var ganska magra i år, skulle jag säga. Mona Sahlin och Anders Borg är väl de liksom tunga ex-politiker.
Varför fick inte Björklund vara med? Brukar väl ha avhoppade partier?
Ja, kanske uppfattades som för aktuell. Jag vet inte. Det är Mona Sahlin och Anders Borg i alla fall från de rena så här, partipolitiska aktörerna. Sen har vi halvpolitikerna Greta Thunberg och Anders Tegnell. Reaktionerna var väl ganska avmätta. Sverigedemokraterna som vanligt sura för att alla grupper i samhället var inkvoterade utom sverigedemokrater. Vilket väl är något.
Vilken sverigedemokrat skulle varit med?
Jag vet, de har ju ganska få
föredättningar
som de inte har aktivt tagit avstånd från.
Så ja, men där. De kan väl vara med. Klarström. Skulle inte det vara spännande?
Det skulle vara otroligt spännande.
Ja. Det tycker jag.
Men frågan är om Sverigedemokraterna skulle bli gladare för det. Jag är väl tveksam.
Nej, men det är kanske inte tillfredsställa dem, utan lyssnarna.
Just det. Ja, kanske. Saknade ni någon mer?
Nej, men jag tycker det blir roligt att höra både Sahlin och Borg väldigt mycket. Nu frågan om hur privata de kommer vara. Det skulle man ju gärna vilja att de var. Att de berättade om...
Alltså Anders Borg har ju sagt vad han ska prata om.
Jag antar att det är hur han hanterade finanskrisen.
Det är ju två jättebra namn och man blir så här spännande. Här kan det hända saker. Det finns liksom frågetecken om olika grejer som man gärna vill veta. Och sen kommer det liksom ett litet pratminus från Anders Borg om vad han ska prata om. Så klarade vi finanskrisen.
Det sa jag ju för tre meningar.
Så kämpigt var det. Nu ska jag berätta vad som hände. Alltså där har han berättat 8 miljoner gånger intervjuer i en hel bok där man också hade förhoppning att man skulle få veta någonting intressant om liksom, hur han omformade ett helt parti, vann regeringsmakt 2 val i rad. Nej, det blir så kämpigt för det med finanskrisen.
Men det blir väldigt kul att höra vad han väljer för musik.
Ja, det kan bli kul.
Mona Sahlin har ju ändå... Ja, men det är det som är frågan. Men Mona Sahlin har väl en erkänt ganska bra musiksmak i min bild. Och är musikintresserad.
Bruce Springsteen, vet jag.
Ja, men det är väl bra.
Jag vill bara höra Janne Andersson.
Jag tänkte att det där är möjligen inte helt i linje med din opartiskhet.
Nej, men...
Komma ut som Bruce Springsteen.
Men Bruce Springsteen är bra, även om det är sossigt. Mm-hmm. Men ja, i alla fall. Men jag tycker ändå att Mona Sahlin är Sveriges liksom mest spännande politiker på jättelänge. Jag tycker alltid det är intressant när hon pratar. Jag har en liten dröm om att skriva en bok om henne, men jag tycker att det verkar lite för jobbigt. Men så jag ser i alla fall fram emot det där sommarpratet.
Ja, ser ni fram emot Anders Tegnell då?
Där har det ju blossat upp en liten debatt, bland annat av vår kulturchef Karin Olsson, som tycker att det är alldeles fel tid för honom att sommartala. Vi har ju hört honom prata en del, känner man.
Det är väl möjligen det jag känner också, att det är det någon vars röst man har hört, så är det ju Anders Tegnell. Men intressant då, apropå det här med att Sommar i P1s opartiskhet, man har ju faktiskt bjudit in Björn Olsson också. Anders Tegnells nemesis. Den ständiga kritiken som dyker upp i nyhetssändningen efter.
Han har varit med förr.
Han har
sommarpratat tidigare.
Men det är ingen slump att han
inte gjort. Nej.
Lena Einhorn har varit roligt.
Ja, jag saknar ju Johan Giesecke. Där kan vi prata om en person som hördes överallt.
Det är frågan vem som ska fakturera.
Precis.
Det är vart ska fakturan hamna? Det är väl diskussion.
Ja, jag skulle vilja höra en timme där han går igenom alla utfästelser han gjorde och hur det sen gick med dem. Det skulle kunna bli spännande. Men
hans kommentar kring det har ju varit vi släpper det.
Ja. Och det kanske vi också ska göra nu.
Har vi något beslut på den här övriga frågan?
Nej, vi ska avsluta mötet nu. Aha. Det är dags.
Okay. Vi kommer aldrig till beslut. Det är meningslöst.
Verkställande utskottet är slut för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.